Det betyder ju egentligen att de inte riktigt kommer åt och kan använda den offentliga servicen i Sverige som de faktiskt är med och betalar skatt för.
Myndigheter stänger ute funktionshindrade från sina webbsidor trots att lagen säger att de ska vara tillgängliga. Det här är Nedkopplad i P1. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall. Vi träffar Susanne idag som har ett hjälpmedel för att kunna använda internet.
Då öppnar jag en ny flik här. www.se. Men här blir den precis tyst. Så den hittar inte jag.
Hur fungerar det offentliga Sveriges digitala tjänster för de som inte kan eller vill vara digitala? Vi har pratat med justitieombudsmannen om vilka skyldigheter myndigheterna har. Och DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, har testat ett antal offentliga hemsidor. Digitaliseringen har gått fort och mycket av den offentliga servicen förväntas vi hitta på internet. Det är via datorn eller appar vi deklarerar, ansöker om olika bidrag eller håller koll på vår pension. Men att nå en myndighet kan vara svårt. Också för den som är delvis digital kan det krångla, speciellt om man inte har någon elektronisk legitimation. 63-åriga Anna-Karin ville gå in på Pensionsmyndighetens webb. Så här berättar hon.
Det gick inte så bra. Jag kom ut på Pensionsmyndighetens hemsida och där insåg jag att jag måste ha en e-legitimation. För annars kom jag inte åt mina uppgifter.
Nej, hur gjorde du då?
Jag såg att det på hemsidan fanns något som hette servicekontor, medborgarkontor som fanns lite här och där, bland annat i en stad nära mig. Så jag gick dit. Jag tog en nummerlapp och satte mig på en stol och väntade. Och det var ganska många före, så det tog nog en timme. Och så var det min tur och jag kom fram och sa hej, jag skulle vilja ha hjälp med att titta på min pension. Vem får jag prata med? Och damen bakom disken såg förvånad ut och sa att nej, jag kan inte hjälpa dig. Det kan bara pensionsmyndigheten. Du går in på deras sida på nätet. Ja, nu är det så att jag inte har någon e-legitimation. Så jag kommer inte åt det på nätet. Jaha, nej, har du provat att ringa? Nej, ja. Då gav hon mig en telefon som hon slog numret på till pensionsmyndigheten. Det var 40 minuters väntetid. Och när jag väl kom fram till pensionsmyndigheten på hennes telefon där, då kunde jag inte få några uppgifter av damen på pensionsmyndigheten. För systemet låg nere. Då gav jag upp.
Vad hände sen?
Ja, jag insåg att jag måste ju ha en e-legitimation av något slag. Det gick ju inte annars. Så jag sökte på min gamla dator igen. Och det som kändes närmast mig, det var ju bank-ID då. Så då måste man ha en fungerande smartphone. Okej, jag har en gammal smartphone. Jag har konto i en bank. Jag är svensk medborgare. Hur gör man? Ja, jag tittar på nätet igen. Då skulle man ladda ner en app med ett Apple-ID. Jag tänkte, vad i hel... Ja, så vad är det? Jaha. När jag köpte min telefon så hade jag fått hjälp av en arbetskamrat som jag hade då och starta den, för det var lite bökigt. Och jag visste att jag hade fått en lapp. Och det grävde jag i lådan, vi hade gamla viktiga lappar. Och där fanns det en handskriven lapp med lite olika lösenord och hitan och ritan som förmodligen hörde till telefonen då. Och då tog jag den lilla lappen och så gick jag ner till banken som jag har konto i. Och där var det två äldre damer som jobbade. Och ja, så damerna, det är ingen av oss som jobbar idag som är så bra på det här. Kan du komma en annan dag? Jag gick dit en annan dag. Och då hade jag som tur så att det var en yngre dam som jobbade. Ja, hon kunde hjälpa mig. Och så fick hon min lilla handskrivna lapp. Och tittade på den och så, ja, vad bra det här. Men det är ett betrott telefonnummer här. Och det är hemma hos dig. Har du tid att åka hem och svara och få en nummerkod? Okej, jag kastade mig hem och det ringde i telefonen. Jag fick en nummerkod som jag skrev upp på papper. Och så åkte jag till banken igen och då var den nummerkoden för gammal. Men den där flickan på banken, hon kunde gå runt det där efter att ha ändrat alla mina lösenord, alla betrodda telefonnummer och alla andra förbannade små koder som skulle ändras. Så lyckades hon komma fram till det hon skulle och lägga in det och lyckades få in ett bank-ID i min mobil.
Vilken tur, får man väl säga.
Vilken enorm tur. Och sen har jag faktiskt lyckats ta mig in på Pensionsmyndighetens hemsida efter 3 försök och mycket fasa och skräck. Men det gick.
Det berättade Anna-Karin, och vi har fått många brev om liknande och väldigt krångliga situationer. Så vad kan vi då ställa för krav på våra myndigheter? Vi frågade justitieombudsmannen JO. Där är Dan Johansson byråchef, och han säger att myndigheterna har en skyldighet att vara tillgängliga för alla medborgare, också de som inte vill eller kan vara digitala.
Ja, det finns ju en förvaltningslag i Sverige som enligt den så har alla myndigheter en skyldighet att vara tillgängliga för kontakter med enskilda. Och myndigheterna ska även informera allmänheten om hur man kan ta sådana kontakter och när man kan göra den. Det är det ena, det är en tillgänglighetsskyldighet så att säga. Och sen så finns det också en serviceskyldighet som innebär att myndigheterna måste se till att de här kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla, som det står i lagen. Och de ska också ge den enskilde hjälp med att kunna ta tillvara sina intressen. Det här innebär ju, skulle jag säga, när du frågar om de som inte har möjlighet att utnyttja digitala tjänster, så ska ju myndigheterna också vara tillgängliga för dem. För myndigheterna måste vara tillgängliga för alla. Och det är ju långt ifrån alla människor som har möjlighet att använda digitala tjänster och verktyg. Mm. Men det är också mycket viktigt att den gruppen inte glöms bort, utan myndigheten har en skyldighet att kunna kommunicera, att alla ska kunna kommunicera med myndigheten. Och det innebär egentligen att myndigheten måste ha både digitala och icke-digitala kontaktmöjligheter. Det räcker inte att man bara har möjlighet att skicka e-post till exempel till myndigheten. Man måste också ta emot vanlig papperspost, och man måste ha telefontider, möjlighet att kontakta en myndighet per telefon och även möjlighet att fysiskt besöka en myndighet.
Vad säger JO då? Funkar det i praktiken?
Ja, som ofta fungerar det, tycker jag, men det är inte alltid det. I vissa fall så brister ju myndigheterna i det här också.
Vad ska man göra då som enskild om man stöter på det här att man inte når myndigheterna på ett icke-digitalt sätt?
Det finns ju flera möjligheter som jag ser det. Men dels egentligen är det att rekommendera i första hand att vända sig till den aktuella myndigheten och framföra sina synpunkter och tala om att de måste vara tillgängliga helt enkelt. Och när det gäller sjukvården, då finns det också möjlighet att kontakta patientnämnden som finns i varje region. Patientnämnderna, de är till just för att hjälpa patienter att föra fram klagomål till olika vårdgivare. Och annars finns ju JO som vi tar ju också upp en del av sådana här anmälningar. Och om man till exempel anser att en myndighet inte uppfyller sin skyldighet att vara tillgänglig för alla, då kan man också anmäla det till JO. Men man ska också komma ihåg att JO kan inte ändra några beslut eller några riktlinjer hos myndigheterna. Vi kan kritisera en myndighet som inte följer de regler som finns, till exempel i förvaltningslagen då.
Brukar myndigheten följa er kritik?
Ja, det är min uppfattning att de brukar göra.
Dan Johansson, byråchef på Justitieombudsmannen, JO. Och reporter var Lena Pettersson. För den som har ett funktionshinder av något slag kan digitaliseringen både innebära en hjälp och ett problem. Det gäller nämligen att webbsidor och appar fungerar med de hjälpmedel som finns. Synskadade kan till exempel använda ett program som läser upp texterna på en hemsida. Och just ett sådant program har företagaren Susanne Arnesson. Hon använder internet både i sitt företag och som privatperson. Men långt ifrån alltid fungerar det så bra som hon skulle önska. Reporter Lena Pettersson har träffat henne.
Så, Lena, det är du kan hänga av jackan där.
Oj, nu drar jag in mycket snö. Det var inte riktigt mer.
Har det kommit snö? Alltså?
Jag besöker Susanne Arnesson i hennes hem i Grimslöv i Småland, där hon också har sitt företag.
Jag jobbar som massage- och spa-terapeut, och jag har eget företag. Det startade jag 2006. Och jag har en liten butik här ute då. och även en e-handel.
Susanne visar runt i spa-avdelningen och i butiken med underkläder och kosmetika som hon också säljer på nätet.
Här har jag min massagebänk och jag har massagebänk.
Men det finns en sak som skiljer Susanne från många andra företagare.
Och jag är ju blind då sedan flera år tillbaka. Använder ju tekniken väldigt mycket. Hade jag inte haft den här tekniken så hade jag inte kunnat haft mitt företag.
Datorn och smartphonen gör att Susanne kan sköta företaget och tekniken underlättar även i privatlivet.
Det känns väldigt bra för mig att kunna handla hemifrån för att jag slipper ju ha någon med mig. Alltså ska man handla i en butik, till exempel ett apotek, även om apoteken de har punktskrift på sina produkter, ganska många av dem nu för tiden i alla fall, så är det ändå svårt att gå in och inte se i en butik eller på ett apotek där man ska leta upp något på en hylla eller så. Så det är väldigt bekvämt att sitta hemma, hitta en produkt, läsa om den, läsa vad den kostar och sen lägga den i varukorgen och sen gå till kassan. Men vi ska gå in och titta så kan vi se
lite. Vi ska kolla här hur det ser ut.
Så du kan slå den i klart. Då öppnar jag en ny flik här.
Eftersom Susanne är blind använder hon ett hjälpmedel som läser upp funktionerna på webbsidor och appar. Det jag ser, det hör Susanne.
Här har vi en lista med 4 objekt och det är en programmerad lista. Här har vi startsidan. Mitt konto, logga in. Kundservice. Köpvillkor. Lista slut.
Pratar hon alltid så fort eller har du ökat hastigheten lite för att
slippa vänta?
Är man van vid det här och jobbar mycket vid dator så har man det ganska snabbt på för det blir för jobbigt annars.
Susanne går in på en e-handelssida som hon har använt tidigare och visar hur hon gör för att söka efter produkter, till exempel en viss hudkräm. Hon hittar hudkrämer, men sen tar det stopp. Den som har gjort sidan har missat att programmera en funktion på rätt sätt så att Susannes tekniska hjälpmedel kan läsa den.
Här finns inte filtrera.
Och då kan inte hon söka vidare till det märke hon letar efter.
Nej, det finns inte.
Nej, det finns inte. Så du vet att när jag går till efter anpassad dagkräm så är det ingen rubrik programmerad förrän jag kommer ner till kundservice.
Det som är enkelt för mig, som kan se rubrikerna på sidan, visar sig vara omöjligt för Susanne. Istället för att gå direkt till det märke hon vill ha tvingas hon gå igenom hela listan med hudkrämer och det är hundratals innan hon kommer rätt.
Det är ju jätteviktigt att det är programmerat så att man kan hoppa.
Ja, för annars får du då sitta och leta igenom.
Det känns ju som den är 5 kilometer lång. Det är jättelångt.
Och när det blir dags att avsluta köpet stöter hon på nästa hinder.
Men här blir den precis tyst. Och vad ser du på skärmen då? Det är en liten bild tror jag.
På en korg där.
Ja, på varukorgen.
Ja.
Och det är ingen bildtext på den.
Nej.
Så den hittar ju inte jag.
Nej, inte heller varukorgen kommer Susanne åt. Hennes hjälpmedel kan bara tolka webbsidorna så långt som den som byggt sidan gjort det möjligt. Men det kan komma att bli bättre. För sidor som tillhör myndigheter, kommuner och regioner finns redan en lag som säger att webbsidan måste vara tillgänglig. Och snart blir tillgänglighet lagkrav även för e-handlare, något som Susanne Arnesson ser fram emot.
När den här lagen kom nu, att även e-handlare eller webbutiker då, och andra tjänster ska bli tillgängliga, så blev jag ju jätteglad. Jag tänkte, nu händer det någonting där också. Så visst blir jag glad. Sen vet man ju aldrig riktigt hur det kommer bli. Mm. Och det måste ju finnas ett intresse också tycker jag. För jag menar, jag kan ju handla som alla andra. Vi är ju en ganska köpstark grupp också. Vi är ju många.
Egenföretagaren Susanne Arnesson var det och reporter var Lena Pettersson. Och det är på gång alltså en lag som kräver att bland annat e-handelssidor ska vara tillgängliga för personer som använder hjälpmedel liknande Susannes. Men redan nu finns en lag när det gäller myndigheters hemsidor. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den säger bland annat att tekniska hjälpmedel ska kunna användas. Att sidan ska fungera även för de som inte kan använda en datormus. Att innehållet ska vara begripligt. Och man ska veta var man hamnar om man klickar på något. Men lagen följs inte alltid. Det visar den första utvärdering som gjorts av DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Resultatet är nedslående, säger Tommy Olsson på DIGG.
Ungefär hälften av de webbplatser som vi har granskat ingående ligger under det acceptabla tillgängligheten. Alltså de har sämre tillgänglighet än vad man kan förvänta sig. Och hälften ligger väl så att de är något över gränsen, men det är ingen som är godkänd, om man säger så. Utan hälften är ganska dålig och hälften är riktigt dålig, kan man säga.
Nu var det ju 19 webbplatser som ni granskade grundligt här då. Kan man tänka sig att det kan se likadant ut från på andra håll också?
Ja, vi har ju också gjort en så kallad förenklad övervakning då med ett automatiskt verktyg av närmare 300 webbplatser. Och vi ser samma sak där. Ungefär en tredjedel är relativt dålig och två tredjedelar är riktigt dålig.
Vad är det som brister då?
Den vanligaste bristen är helt enkelt att man använder inte HTML på ett korrekt sätt när man i sina webbsidor. Man talar inte om vad saker och ting är. Och det gör att ett hjälpmedel, till exempel en skärmläsare då, som en blind person använder för att kommunicera med sin dator, kan inte ge information till användaren på samma sätt som en seende kan uppfatta från sidan. Det är väl det allra vanligaste. Men det finns andra brister också. Att man har för dålig kontrast till exempel mellan text och bakgrund. Så att den som har nedsatt syn eller nedsatt färgseende då, har svårt att urskilja vad som står där. Och även att man inte har så kallade textalternativ till bilder. Alltså att det finns en text som ett hjälpmedel kan läsa upp för en bild. Och det gör ju att den som inte kan se då går ju miste om viktig information på sidan när det inte finns ett textalternativ, eller om det finns ett textalternativ som säger fel saker.
Men att det ser ut så här då, att nu ska vi se, två tredjedelar är klart under vad som är godkänt och en tredjedel är hyfsat men ingen är riktigt bra. Vad betyder det för de här grupperna då, som det ändå är menat att den här lagen vänder sig till?
Det betyder ju egentligen att de inte riktigt kommer åt och kan använda den offentliga servicen i Sverige som de faktiskt är med och betalar skatt för.
Ja, vad tänker du om det då?
Jag tycker ju personligen att det är ganska gräsligt. Det här är ju en mänsklig rättighetsfråga. Att, jag menar, som medborgare och invånare i Sverige så har man ju rätt att komma åt, och man till och med måste ju komma åt vissa saker. Man har ju lagliga skyldigheter att göra vissa saker också hos myndigheter. Och om man då inte kan göra det på grund av att det inte är då anpassat för en viss funktionsnedsättning, då blir man ju utestängd, och då kanske man måste lägga mycket tid och energi på att hitta ett alternativt sätt att göra sina ärenden. Då. Och det är ju ganska orättvist.
Och sen följer ni upp den här granskningen, har jag förstått. Vad har ni sett för resultat där?
Vi påpekar ju då när vi hittar brister hos en aktör och säger till den här aktören att de behöver fixa till det här. Och det gör de ju naturligtvis då när vi säger det. Men det kan ju ta mer eller mindre lång tid. Vissa kommer ju på, eller upptäcker ju att, ja, men vi behöver skriva eller byta ut vår webbplats för att den är så trasig så att den går inte att laga. Och då kan det ju ta lite längre tid. Så vi har inte hunnit omgranska alla av de som vi har gjort en första granskning på. Men de vi har omgranska, där har vi ju sett att de har klart förbättrat sina resultat.
Det var Tommy Olsson på DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, och det var Lena Pettersson som pratat med honom. Alla, även de som är digitala, sliter någon gång sitt hår över en webbsida som man inte förstår sig på. Jag bad min kollega Lena Pettersson avboka sin vaccinationstid på 1177.se.
Om jag söker avboka vaccinationstid så kommer det upp, så gör du för att vaccinera dig mot covid-19. Det är inte det jag vill.
Nej, och så finns det här då, hitta på sidan, tänkte jag då.
Ja, just det.
Där kanske det jag finns hur man avbokar sin tid.
Ja, behöver jag boka tid? Nej, det har jag gjort. Boka om din tid? Nej, det vill jag inte riktigt, för jag vill avboka tiden.
Det är, jag får titta i den här, se om jag hittar något annat. Vad sker? Vaccina. Men här finns helt enkelt ingen. Här finns ingen avboka.
Ja, 15 minuter senare så var det fixat ändå efter några djupandningar. Och det här är en av anledningarna till att telefonsamtalen till myndigheter ligger på en stabil nivå trots att mycket service finns på internet. För många av samtalen handlar nämligen om att personer behöver hjälp med just webben. Var god dröj, myndigheterna digitaliserar är titeln på en rapport från Riksrevisionen. Den visar att myndigheternas service till de som inte kan eller vill vara digitala har blivit sämre. Detta trots att lagen säger att myndigheterna ska vara tillgängliga för alla. Revisionsledare Ingrid Edberg berättar att de senaste 10 åren har många myndigheter fått sämre öppettider och längre telefonköer.
De flesta myndigheter hade rimliga svarstider per telefon, men att en tredjedel har vad vi betraktar som för långa väntetider. Och så kunde vi också se att väntetiderna har blivit längre hos fler än hälften, alltså väntetiderna per telefon. Och att utvecklingen har gått, kan man säga, mer åt det sämre hållet i alla fall vad gäller öppettider i också telefon och fysisk kundtjänst.
Det är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 20 andra myndigheter som har mycket medborgarkontakt som granskats av Riksrevisionen. Under de senaste 10 åren har telefonköerna blivit längre. Risken är då att personer lägger på och ringer upp senare. Det ger fler samtal att hantera för myndigheterna. Ingrid Edberg säger att en kötid på max 10 minuter är rimlig.
Så om man vill försöka hantera samtalen mer effektivt, både för individen och för myndigheten, så såg vi att 10 minuter är en ganska rimlig gräns.
Trots att myndigheterna erbjuder digital service så har inte antalet telefonsamtal minskat de senaste åren. Många klarar att utföra enklare ärenden på webben eller i myndigheternas appar. Men har man mer komplicerade ärenden så vill man tala med en person och få hjälp, säger Ingrid Edberg.
Trots att man har byggt ut digitala tjänster och digital service i stor utsträckning och jobbar väldigt mycket med det, så fortsätter många att ringa till myndigheterna. Så att om man tittar på aggregerad nivå över alla de här 22 myndigheterna, så kan man se att antalet telefonsamtal har legat ganska stabilt faktiskt under den här tiden. Så att det går inte ner så mycket som man kanske skulle kunna förvänta sig.
Antalet samtal är alltså fortsatt detsamma trots att det finns digitala tjänster. Och en förklaring är att människor ringer för att få hjälp med just webben.
Det är också så att de digitala tjänsterna ibland inte helt fungerar utan att man behöver ta kontakt också vid sidan av det digitala. Så det finns en ny typ av efterfrågan på service som har att göra med att man behöver stöd med just de digitala tjänsterna. Så att människor helt enkelt både ringer och använder det digitala.
Det sa Ingrid Edberg på Riksrevisionen som har jobbat med rapporten Vad god dröj, myndigheterna digitaliserar. Idag har vi pratat om personer som vill och försöker vara digitala men stöter på problem. En mer filosofisk fråga ställs i nästa program. Är det inte en demokratisk rättighet att få leva utan smarttelefon och internet om man vill? Vi har träffat en av många som väljer att vara nedkopplad.
Vad kommer härnäst? Hur mycket kan samhället tvinga på en som man inte vill ha? Vem ska stoppa? Vem ska se till så att det blir demokratiskt? Och att vem ska se till att jag får välja mitt liv och mitt sätt att kommunicera med omvärlden?
Du har lyssnat på Nedkopplad i P1. Programmet producerades av Lena Pettersson. Slutmixen gjordes av Magnus Larsson. Jag heter Jenny Berntsson-Djurvall.